och ler och lämnar den här pansarglasburen. Som
jag har förstått att de började sjunga, någon började sjunga i rättssalen.
Det var alltså de här nationalisterna, bland dem också ultranationalister, som gjorde det på eget bevåg. Och då vände alltså Öcalan ryggen och gick.
Också i Mudania togs domen emot med glädje. För kurderna var domen ett bakslag, och på flera håll i Europa har kurder demonstrerat mot den. De här bilderna kommer från Moskva. PKK meddelade genast att de inte godkänner domen och varnade för att den kan leda till nya våldsamheter. Både EU och Europarådet har idag vädjat till Turkiet att inte verkställa dödsdomen. För att dödsdomen ska kunna verkställas krävs det att det turkiska parlamentet godkänner en lag som tillåter avrättningen. Det är över 15 år sedan Turkiet senast avrättade någon som har dömts till döden. Och eftersom domen kommer att överklagas kan det dessutom ta tid innan frågan överhuvudtaget tas upp i parlamentet.
Vilka konsekvenser får den här dödsdomen för Turkiet?
Ja, om man hänger Öcalan så blir det knappast någon triumf för PKK, utan Turkiet kommer att troligen att kastas in i en svår kris med enorma våldsdåd. Och vilka turister vågar då åka till Turkiet? Vilka företag vågar då investera i Turkiet? Det är alltså så att Turkiet nu står inför ett slags ödesval. Ska man fortsätta sin nationalistiska politik, eller ska man försöka på något sätt att utnyttja de signaler om samarbete som Öcalan faktiskt har gett i den här rättegången.
Mm. Hur kommer det här påverka Turkiets relationer till andra länder, till internationellt samarbete?
Ja, EU har ju manat Turkiet att inte verkställa dödsdomen. Gör man det så är ju saken klar att då stängs dörren för Turkiet i Europa. Då blir alltså Turkiet någonting helt annat än en modern europeisk stat. Det blir en isolerad nationalistisk asiatisk stat och med ett enormt minoritetsproblem. Man kommer då att tänka på Jugoslavien och Kosovo. Och man ska ju komma ihåg att NATO gick ju ut i ett krig i våras för att ge Kosovo-albanerna ett självbestämmande som ju Turkiet nekar kurderna i sitt land.
Mm. Men kommer PKK att fortsätta sin kamp för självständighet då, trots att de inte har sin ledare
med sig? PKK vill ju ha självstyre. Öcalan har ju tagit avstånd från självbestämmande. Och det är ju helt enkelt så att, att PKK har ju blivit mycket, om man ska säga så, blidare den sista tiden, medan då Turkiet, turkarna har istället valt betydligt mer nationalistiska partier som säger häng honom.
Det är mycket om här. Kommer domen att verkställas, tror du?
Nej, alltså, man kan nog säga att makthavare i Turkiet inser nog på något sätt att Turkiet kan hamna i en svår kris, att väldigt många kan börja tänka på Jugoslavien och Kosovo i det här fallet. Och det finns tecken som tyder på att man alltså försöker förbereda de som ropar häng honom, att det blir en dödsdom, men den kommer inte att verkställas ändå.
Tack så mycket, Boinge Andersson.
Juli 1999.
Skerarfartyg. Katastroflarmet nådde sjöräddningen 13 minuter över 2 natten till idag, och 20 minuter senare nådde de första räddningsenheterna 10 sjömil väster om Vinga, där fartyget Prinsess Ragnhild befann sig. Befälhavaren ombord beslutade sig för att genast evakuera alla 1100 passagerare, emedan besättningen bedömdes kunna stanna kvar.
Vi har hämtat fruktar med barnsko och släpat dem till Kostina Dovica då på våran liv.
Mer passagerare?
Ja.
Hur var stämningen?
Lugn och fint. Inga problem.
Förutom kustbevakningen deltog ett tiotal helikoptrar även från Norge och Danmark. Sjöräddningen, lots- och fiskebåtar, ett tiotal handelsfartyg och några större passagerarfärjor, varav Stena Danica kunde hjälpa till med att ta ombord närmare 600 av passagerarna. Ombord på fartyget sköttes släckningsarbetet främst av så kallade RITS-styrkor, det vill säga brandmän specialutrustade för räddningsinsatser till sjöss. Man lyckades begränsa branden till maskinrummet där den ska ha börjat, och redan efter några timmar var branden släckt och samtliga passagerare evakuerade från fartyget.
En del kom i helikopter, andra i bussar och några få i ambulans sedan de släpps i land från färjor och andra fartyg som assisterat vid räddningsaktionen. Här ute vid KA4 registrerades de och fick mat och kunde berätta om sina upplevelser från färjan och själva livräddningen.
Det vi tagit upp av en fiskeskjøyte. Också många var väl kanske 25-30, ja kanske 25. Och där var vi då inne som förde oss väl in till havnen här i Göteborg.
Hur sköttes räddningsoperationen ombord på färjan?
Den var fin. Ikke noe usette på det. Vi fikk den informasjonen vi skulle.
Ja, vi fikk en grei melding over høytalerne om at det var brann i maskinrommet og at båten skulle evakueres. Og at vi skulle gå da til livbåtene. Og vi fikk da opp våre barn og sørget for at de fikk på seg klær. Og så gikk vi da ut til livbåtene.
Det lukta bare litt brent olje når du gikk gjennom. Gjennom gangene. Så bare, du så en aning av røyk på toppen.
Var det panik någon gång?
Nej, allt gick still och roligt.
Var ni rädda någon gång?
Med det samma, vi blev lite uppskakade med det samma. Men det gick still och roligt för jag kunde inte se att det var någon panik.
Med det samma vi kom ut så kände vi en tjock, sur rök. Vi såg inte någon.
Ja visst, jag ska se.
Så det gick bra.
Den 70-åriga norska kvinna som drabbades av hjärtproblem i samband med fartygsbranden avled i eftermiddags på Östra sjukhuset. Hon fördes till sjukhuset med helikopter men hennes liv gick inte att rädda. Och på eftermiddagen idag fick passagerarna återvända till fartyget i Göteborgs hamn för att hämta sina fordon och sitt bagage. Omkring 500 kommer att stanna i Göteborg över natten. Deras bagage levereras senare. 200 lämnade Göteborg vid lunchtid idag med bussar till Oslo. Prinsessa Ragnhild har tidigare haft problem med sina motorer, men på en presskonferens på eftermiddagen idag sa man från rederiet att det inte kan ha haft betydelse för branden i natt.
Det har inte varit av något problem med motorn av den betydning att det har haft någon säkerhetsmässig betydning. Det som har varit någon framdrift som inte har haft någon betydning på säkerhet.
Juli 1999, Mellanöstern.
För under förmiddagen har Israels nya premiärminister Ehud Barak träffat Egyptens president Hosni Mubarak i Alexandria i Egypten. Och det här är det första i en serie av toppmöten som den israeliske premiärministern ska hålla de närmaste dagarna. Allt för att få igång fredssamtalen med palestinierna och med Syrien.
Israels premiärminister Ehud Barak fick ett varmt välkomnande av Egyptens president Hosni Mubarak när han anlände till Alexandria i morse. Egypten var det första arabland som slöt fred med Israel 1979. Men relationerna mellan länderna har varit frostiga de senaste åren. Men nu tycks president Mubarak övertygad om att maktskiftet i Israel kommer att inleda en ny era i fredsförhandlingarna i Mellanöstern. Jag har stora förhoppningar, sa Mubarak, men tillade han, vi måste ge Barak tid. Han behöver kanske 2 månader på sig för att förbereda fredssamtalen. Men några konkreta besked kom inte Ehud Barak med på presskonferensen efter mötet. Det är för tidigt nu, sa Barak. Men han upprepade sitt mål att snabbt nå en fredsuppgörelse med palestinierna och med Syrien. Och han utlovade också att hans regering kommer att uppfylla de fredsavtal som Israel slutit med palestinierna.
That Israel basically abides by international agreements and I'm determined to follow in the footsteps of Prime Minister Rabin and move forward.
Israel kommer att leva upp till sina internationella förpliktelser. Jag kommer att följa i premiärminister Rabins fotspår och jag kommer att handla, inte bara tala om fred, sa Barak. Men han avböjde att svara på frågan om han nu är beredd att genomföra det så kallade White River-avtalet från förra hösten där Israel förbinder sig att överlämna mera mark på den ockuperade Västbanken till palestinierna. Och han gav heller inget klart besked i den mycket omstridda frågan om de judiska bosättningarna på ockuperad mark. Vi ska inte bygga några nya bosättningar så länge fredssamtalen pågår, lovade Barak. Men vad som därefter ska hända med de minst 170 000 bosättare som redan etablerat sig på palestinsk mark, det blir en förhandlingsfråga, sa den israeliske premiärministern.
We are not going to build new settlements and we are not going to dismantle ones. The whole thing of settlements should be decided during the final settlement agreement.
Susanne.
Iran, 11 juli 1999.
Studenternas uppror började som en protest mot att den konservativa majoriteten i parlamentet fattat beslut om en ny presslag som kraftigt inskränker pressfriheten i Iran. Men nu har studenternas krav radikaliserats. I morse ropade arga studenter slagord mot Irans andlige ledare Ayatollah Khamenei, som räknas till de konservativa men som aldrig tidigare utsatts för offentlig kritik. Att tabut mot kritik av Ayatollah Khamenei nu bryts kan innebära en vändpunkt i demokratirörelsen i Iran, menar bedömare här. Men studenternas allt mer radikala krav banar också väg för en öppen konfrontation mellan president Khatami och hans konservativa motståndare. Och nu sprider sig protesterna också till andra städer i Iran, där studenter och lärare nu ansluter sig till upproret. Företrädare för studenterna sa idag att protesterna kommer att fortsätta tills dess Irans högste ledare Ayatollah Khamenei personligen garanterar studenternas säkerhet och ingriper för att stoppa de konservativa motståndarna till president Khatamis reformpolitik som de senaste dagarna angriper studenterna beväpnade med klubbor och batonger. Susanne Palme, Kairo.
Iran.
God kväll. Vi börjar i Iran där demonstrationer med krav på ökad demokrati fortsatt också idag trots demonstrationsförbudet. Enligt vissa uppgifter så var det så många som 100 000 människor som i olika demonstrationer idag visade sitt missnöje med de fundamentalistiska mullornas sätt att leda landet. Men nu ikväll så patrulleras Teherans gator av säkerhetsstyrkor och militanta islamister.
Kravallerna och demonstrationerna i Irans huvudstad Teheran har nu tagit sig sådana proportioner att många fruktar ett inbördeskrig. Bland studenterna som startade protesterna förra veckan när regimen stängde tidningen Salam finns olika fraktioner. En del av dem vill öka trycket mot regimen med än starkare protester. Andra, och det sägs vara majoriteten av studenterna, är beredda att följa president Khatamis uppmaning till besinning. En av presidentens förtrogna talade direkt till studenterna vid universitetet idag.
In khilaf nizam wa masalih nizam amal karde. Unam ye shakhsiyati misl Hazrat Uttatul Islam wal Muslimin Musavi Khomeini ha ke gush be gush be khun ostokhanish va inqilab peyvan khorde. In mishe khilaf masalih nizam.
Tidningen Salams öde och en ny presslag satte måhända studenternas sinnen i brand. Men dagens stora demonstrationer visar att missnöjet med prästerskapets ledning av landet är mer utbrett. Fast i regimens sändningar, avsedda för internationell konsumtion, framställs studentupploppen som ett fåtalsverk.
Un certain nombre de fauteurs de troupes et partisans des groupes terroristes exclus par les étudiants rassemblés à l'université de Téhéran en perturbant la sécurité publique, ont molesté les gens, brisé les vitres des maisons et des voitures et ont infligé par la même occasion des dégâts aux biens publics.
Uppgifter om oroligheter också utanför huvudstaden talar för att det här inte är frågan om bara en studentrevolt. Det islamistiska prästerskapet i Iran har fått allvarliga problem.
Ner med president Khatami ropade en liten skara demonstranter utanför den iranska ambassaden i Lidingö nu på eftermiddagen. Den enda påtagliga effekten var att lokaltrafiken fick svårigheter. Demonstranterna tillhör en liten sekt, folkets Mujahedin, som idag saknar stöd både hos iranier utanför och inne i själva Iran. Och deras krav att Sverige och omvärlden ska avbryta förbindelserna med Iran
klingar ohörda.
Jag skulle nästan vilja säga tvärtom, att i det här läget hålla kontakt med de som står för modernisering och reform av det iranska samhället är ju oerhört viktigt.
Irankännare tycks vara överens om att läget är allvarligt. Men få tror ändå på en ny och våldsam revolution av samma slag som 1979. Att dagens prästerskap störtas på samma sätt som shahen störtades då.
Blod kommer säkert att flyta, därför att det vet man att de alltid prövar hur långt man kommer med kallt stål. Men jag kan tänka mig att de vill undvika det som hände på Himmelska fridens torg i Peking. Alltså man vill inte ha ett sånt dåligt anseende i omvärlden.
Den allmänna bilden är att konflikten i Iran står mellan islam och mer världsliga värderingar. Men Christer Hedin har delvis en annan bild.
Det här kommer förmodligen att bli en modifiering av det system som har skapats under 79 och sen på 80-talet. Därför att själva konstitutionen i Iran, den är egentligen mycket demokratisk. Det är bara det att den aldrig tillämpats ordentligt. Det som har hänt är ju då att man har haft ett vetoinstitut som har hindrat icke-islamiska lagar att genomföras. Och då har ju de som har suttit i det vetoinstitutet ofta haft mycket stora egna ekonomiska intressen. De har varit stora jordägare och hindrat jordreformer. De har haft ekonomiska förmåner av det här religiösa styret, och därigenom har de blockerat utvecklingen.
Dagens händelser i Iran kan hur som helst vara början på slutet för landets roll som ledare för den extrema islamiska fundamentalismen i världen.
Det finns många i Iran, även i Irans ledning, som inser att Iran måste vara en del av den internationella gemenskapen. Och att den här rollen som religiös ledare för islamiska länder med en lätt fanatisk anstrykning, att den rollen har skadat Irans intressen.
Och Irans president Khatami tog ett uttalande i iransk tv nu ikväll avstånd från de våldsamheter som demonstrationerna urartat till.
juli 1999, Nordirland.
Utrikes nu, det är bittra känslor på Nordirland efter sammanbrottet i fredsförhandlingarna igår. Men alla ledande politiker är ändå överens om att göra ett nytt försök för fredens skull. USAs medlare har kallats in för att få fart på samtalen, men under tiden ökar risken för terrordåd.
Det var en känsla av dagen efter när Nordirlands politiker möttes idag. Allt för många hårda ord yttrades igår, allt för många samarbeten bröts. Och det finns ändå en enighet att tillsammans med Irlands och Storbritanniens regeringar fortsätta försöka komma överens.
I'd just like to say I'm sure everybody is as disappointed as I am and sad this morning that we are where we are. But I think it's important that people keep this in perspective. Don't forget the progress that we have made. And be clear that the Good Friday Agreement is still there, still intact.
I brittisk och irländsk press läggs skulden för sammanbrottet tyngst på Ulsters unionistparti, som öppet förödmjukade de katolska nationalisterna genom att inte dyka upp till det möte där Nordirlands nya koalitionsregering skulle ha röstats fram. Och nordirländarna är bittra på att deras politiker inte klarat att genomföra det så kallade långfredagsavtalet som folket röstat för.
People here are sick and tired of this situation. I mean, there seems to be no forward progress.
The Good Friday Agreement now really is not working, is it? And I voted yes.
Men Ulsterunionisterna försvarade igår kväll sitt beslut att inte sätta sig i samma regering som IRAs politiska gren Sinn Féin, så länge IRA inte börjat lämna in sina vapen.
Quite willing to take chances again if we have something that's going to deliver. And that's what I want to see. I want to see this process succeed. If we hadn't done what we did this morning, then the crash could have become irreversible.
Unionisterna hoppas nu att IRA ska visa god vilja vad gäller avväpning, men Sinn Féin tror inte att chanserna blivit större.
I think if we have a political vacuum, if we have political failure, if we have refusal to move into new space, then I think that it is impossible to consider that those people would actually make any such gestures.
De flesta bedömare tror att IRAs vapenvila håller, men andra extrema grupper kan frestas utföra terrordåd. För att komma vidare har USAs medlare av långfredagsavtalet återkallats till förhandlingsbordet.
I expect that there'll be a pause now until September, but hope that come September there'll be an opportunity for all of them to get together again and to make a renewed and determined effort to get past this and other obstacles.
juli 1999, Belgien.
Så ska vi till Belgien där den nya regeringens förslag om att all kärnkraft i landet ska stoppas har väckt starka reaktioner. Det här mycket överraskande förslaget från regeringen som består av socialister, liberaler och gröna hänger faktiskt ihop med att tonvis belgiskt livsmedel förgiftades i våras.
Att Belgien ska stoppa kärnkraften hänger faktiskt samman med vårens dioxinskandal som gjorde folk så rädda för kyckling och annan belgisk mat att de röstade in de gröna i regeringen där de har lyckats driva igenom att kärnkraften ska bort.
Nuclear power will be phased out in a rational and cautious way, will be phased out and the last power plant has to be shut in 2025.
And the first?
And the first in 2015.
Kärnkraftverket i Dol utanför Antwerpen är ett av Belgiens två stora kärnkraftverk. Sammanlagt har man 7 reaktorer, alla ägda av Electrabel, ett mycket lönsamt börsnoterat företag, där beskedet kom som en total överraskning.
We have a very good system in Belgium to have a 10 years full overhaul and control and monitoring of the nuclear system so that we can update them for the next 10 years to come. So why? We don't know.
Kärnkraften debatterades aldrig i valrörelsen, så beslutet får nog antas ha samband med att energiministern också har varit ledare för Greenpeace.
The debate have taken place during the government negotiations, and the negotiations are not going on the streets, but behind closed doors. So there has been a big, big debate, and we have come to this agreement.
But I think it's unwise to take such a decision after straight 20 hours of political discussions to make up a government. And we believe and we hope that the government then finally will take a very wise decision.
Räknat per invånare är Belgien världens tredje största kärnkraftsland efter Litauen och Frankrike. Så det som väntar här är en mycket stor omställning. Kärnkraften står för 55% av elförsörjningen här i Belgien. Vad kärnkraften ska ersättas med vet ingen idag, även om det förekommer en del forskning om vindkraft. Regeringen lovar att spara både energi och pengar genom att konkurrensutsätta elmarknaden. Men om kompensation till industrin, det blir det inte.
Actually, those nuclear power plants are owned by a private company, so it won't cost nothing to the state.
But you will have to pay compensation, don't you?
No, we won't have to pay compensation. We will organize it very carefully according to the law.
juli 1999. England och Malvinerna efter Falklandskriget.
Och dagens eko går vidare utrikes. 17 år efter Falklandskriget börjar förhållandet mellan Argentina, Storbritannien och den brittiska kolonin att normaliseras. I veckan undertecknades ett avtal som innebär att argentinska medborgare återigen ska få besöka ögruppen.
Den 2 april 1982 invaderade Argentina Falklandsöarna, eller Malvinas som de kallar ögruppen, en brittisk koloni 50 mil från den argentinska kusten. Den dåvarande brittiska premiärministern Margaret Thatcher skickade ner trupper som efter ett kort krig slog tillbaka invasionen.
At dawn, our Sea Harriers took off each carrying three 1,000-pound bombs.
Sedan dess har relationerna mellan de båda länderna varit frostiga, men under Labour har de börjat tina. Argentinas president Carlos Menem har varit i London, prins Charles i Argentina, och nu har den brittiska utrikesministern Robin Cook och hans argentinska motsvarighet Guido Di Tella skrivit under ett avtal som innebär att flygförbindelserna mellan Argentina och Falklandsöarna återupptas från och med oktober. Argentinska turister ska åter få besöka öarna, och dessutom ska argentinarna få upprätta ett krigsmonument på huvudön till minne av de 650 soldater som dog i samband med invasionen. I utbyte ska Falklandsborna få hjälp att stävja tjuvfiske som taiwanesiska båtar utför i området. Men Falklandsborna är baksamma. President Carlos Menem vill fortfarande se den argentinska flaggan vaja över öarna, och förra helgen demonstrerade Falklandsbor och brände just argentinska flaggor. Med på mötet i London, då avtalet skrevs under, fanns två representanter för Falklandsborna, och Sharon Halford, en av dem, var reserverad.
What people are most unhappy about, those that are actively opposed to the agreement, is any access by Argentines to the Falklands.
Och tillåta argentinarna på öarna igen är det som blir svårast att svälja för öborna. För ett par veckor sedan hällde motståndare till avtalet vin över en av öarnas styrande och ett av hans barn i protest. Och få lär öppna champagnekorkarna nu, utan snarare krasst konstatera att det är nödvändiga men beska droppar. Kristoffer Lundström, London.
juli 1999. Kung Hassan av Marocko avliden.
Just nu pågår begravningen av kung Hassan i Marokkos huvudstad Rabat i närvaro av ett 40-tal av världens ledare, bland dem USAs president Bill Clinton och Israels premiärminister Ehud Barak. Men Syriens president Hafez al-Assad avstod från att resa till begravningen, och därför blir det heller inget möte mellan de båda ledarna i Mellanöstern, vilket skulle ha blivit historiskt.
En efter en anlände världens ledare, kungar, prinsar och presidenter under eftermiddagen till det kungliga palatset i Rabat för att defilera förbi kung Hassans kista. Kistan ska föras i kortege genom huvudstaden, en 3 kilometer lång sträcka till det mausoleum där den döde kungen ska begravas. Och kortegevägen är kantad med sörjande. Många bär plakat med bilder på kung Hassan som avled hastigt i en hjärtattack i fredagskväll. Från USA kom under eftermiddagen president Bill Clinton, åtföljd av sin fru Hillary och den förra amerikanske presidenten George Bush. I morse aviserade Israels utrikesminister David Levy att ett historiskt möte planerades mellan Israels premiärminister Ehud Barak och Syriens president Hafez al-Assad i samband med begravningen. Det skulle i så fall ha blivit första gången som den syriske ledaren träffar en israelisk premiärminister. Både Barak och Assad har signalerat att de vill återuppta fredssamtalen som avbröts för 3 år sedan. Och Israel hoppas på en fredsuppgörelse med Syrien redan inom 15 månader. Men Hafez al-Assad skickade istället sin vicepresident till Marocko. Någon officiell förklaring till varför Assad avstod från att resa har inte lämnat. Men den israeliska delegationen väntas hålla en serie möten med andra arabiska ledare. På plats i Rabat finns palestiniernas president Yasser Arafat, Egyptens president Mubarak och Jordaniens kung Abdallah. Efter begravningen, som väntas vara över först sent ikväll, ska Marokkos nye kung Mohammed den VI ta emot gästernas kondolianser. Och då väntas också informella möten hållas mellan flera av världens ledare. Susanne Palme, Kairo.
juli 1999. Kina.
Kring 5000 anhängare till Falun Gong-rörelsen har gripits i Kina. Och myndigheterna har nu satt upp kontroller på vägar och järnvägar till Peking för att stoppa Falun Gong-medlemmar som vill ta sig dit.
De kinesiska säkerhetsstyrkorna har höjt beredskapen kring regeringskvarteren och Himmelska fridens torg i Peking, som hålbevakas av både civilklädda poliser och poliser i uniform. Och längs vägarna in till Peking har man, enligt ännu av myndigheterna obekräftade uppgifter, börjat kontrollera trafiken in till huvudstaden för att hindra att Falun Gong-anhängare samlas till nya demonstrationer i Peking. Och på järnvägsstationer runt om i Kina stoppas passagerare från att resa till Peking om de misstänks tillhöra Falun Gong. Enligt rörelsens egna medlemmar har omkring 100 000 medlemmar hindrats från att åka till Peking. Myndigheterna gör allt för att förhindra nya aktioner, framförallt på Himmelska fridens torg, där studentdemonstrationerna för 10 år sedan slutade i ett blodbad. Den buddhistisk-taoistiska meditationsrörelsen Falun Gong förbjöds i torsdags i Kina sedan den anklagades för att sprida falska rykten och störa den allmänna ordningen i landet. Falun Gong har på kort tid vuxit till en rörelse med uppemot 70 miljoner anhängare, fler än medlemmarna i Kinas kommunistparti. De kinesiska myndigheterna uppfattar rörelsen som ett hot eftersom medlemmarna hellre lyder sina ledare än staten och partiet i Kina. Under de 5 senaste dagarna har 5 000 ledare och anhängare gripits, men över hälften av dem kan räkna med att släppas inom kort enligt en regeringskälla i Peking. Andra har däremot åtal att vänta, särskilt de som har gripits efter torsdagens bannlysning av Falun Gong. För de som fälls för störande av samhällsordningen väntar arbetsläger. De som åtalas för omstörtande verksamhet riskerar till och med dödsstraff. Christer Fridén, Singapore.
Och USAs utrikesminister Madeleine Albright uppmanade idag Kina att respektera åsiktsfrihet och mänskliga rättigheter apropå ingreppen mot Falun Gong-rörelsen. Hon tog upp frågan vid sitt möte med den kinesiska utrikesministern vid ett möte i Singapore idag.
Just nu pågår begravningen av kung Hassan i Marokkos huvudstad Rabat i närvaro av ett 40-tal av världens ledare. Bland dem USAs president Bill Clinton och Israels premiärminister Ehud Barak. Men Syriens president Hafez al-Assad avstod från att resa till begravningen. Och därför blir det heller inget möte mellan de båda ledarna i Mellanöstern, vilket skulle ha blivit historiskt.
En efter en anlände världens ledare, kungar, prinsar och presidenter under eftermiddagen till det kungliga palatset i Rabat för att defilera förbi kung Hassans kista. Kistan ska föras i kortege genom huvudstaden en 3 kilometer lång sträcka till det mausoleum där den döde kungen ska begravas. Och kortegevägen är kantad med sörjande. Många bär plakat med bilder på kung Hassan som avled hastigt i en hjärtattack i fredagskväll. Från USA kom under eftermiddagen president Bill Clinton, åtföljd av sin fru Hillary och den förra amerikanske presidenten George Bush. I morse aviserade Israels utrikesminister David Levy att ett historiskt möte planerades mellan Israels premiärminister Ehud Barak och Syriens president Hafez al-Assad i samband med begravningen. Det skulle i så fall ha blivit första gången som den syriske ledaren träffar en israelisk premiärminister. Både Barak och Assad har signalerat att de vill återuppta fredssamtalen som avbröts för 3 år sedan. Och Israel hoppas på en fredsuppgörelse med Syrien redan inom 15 månader. Men Hafez al-Assad skickade istället sin vicepresident till Marocko. Någon officiell förklaring till varför Assad avstod från att resa har inte lämnats. Men den israeliska delegationen väntas hålla en serie möten med andra arabiska ledare. På plats i Rabat finns palestiniernas president Yasser Arafat, Egyptens president Mubarak och Jordaniens kung Abdallah. Efter begravningen som väntas vara över först sent ikväll ska Marokkos nye kung Mohammed den VI ta emot gästernas kondolianser. Och då väntas också informella möten hållas mellan flera av världens ledare. Susanne Palme, Kairo.
Den 6 augusti 1999, Sverige.
Sveriges Radio P4.
Klockan är 3, här är Ekot. Carl Bildt ställer inte upp för omval som Moderaternas partiledare. Vid en presskonferens i förmiddags meddelade han att han efter 13 år som partiledare lämnar sitt uppdrag. Spekulationerna om vem som ska efterträda honom är redan igång.
Bo Lundgren eller Chris Heister, det är de två namn som oftast nämns som ny moderat partiledare i den rundringning till Moderaternas länsförbund som Ekot gjort. Bo Lundgren är idag Moderaternas skatteexpert och Chris Heister har framförallt profilerat sig i sociala frågor. Båda är nära medarbetare till Bildt och ungefär jämngamla med honom. Frågan är om de utgör den förnyelse och föryngring av den moderata partiledningen som efterlysts ute i landet. Eller kanske är det tvärtom, att förnyelsen nu blir både hastigare och mer omvälvande än vad Moderaterna tänkt sig. Men Moderaternas partisekreterare Gunnar Hökmark är inte orolig. vare sig för Moderaternas framtid eller den samlade borgerliga oppositionens.
Jag tror att långsiktigt så innebär det att det formeras en ny moderat partiledning. Den kommer att växa in i kläderna, men det gör det inte omedelbart. Men jag tror att det avgörande för oppositionens styrka är den politik vi har, och den ligger fast.
Den 6 augusti 1909. Stor svensk industrisammanslagning.
Dagens besked om att Volvo köper upp Investors aktier i Scania väcker olika reaktion hos fackliga företrädare. På Volvo i Göteborg säger verkstadsklubbens ordförande att facket ställer sig positivt till affären, men på Scania i Södertälje och i Oskarshamn är fackliga företrädare kritiska. Men statsminister Göran Persson välkomnar affären mellan Volvo och Scania. Samarbetet skapar arbetsro och ett svenskt ägande känns lite tryggare, säger statsministern, som tror att utvecklingen kan vara gynnsam för sysselsättningen.
Den 9 augusti 1999. Åter ett nytt spår i mordet på Olof Palme år 1986.
Det är författaren och utgivaren av tidningen Palmenytt, Sven Anér, som begärt och nu efter en längre tids förhållande fått ut expertrapporten. Den har varit hemligstämplad sedan nyår 97. Ekot har läst rapporten som bland andra Miljöpartiets Birger Schlaug krävt att få se. RRV-utredarna har självständigt och med full insyn granskat den stora utredningen om mordet på Olof Palme. Och det enligt experterna mest intressanta men obearbetade uppslaget är en enstörig man som betecknas som en dubbelgångare till Christer Pettersson, men som aldrig uträtts på allvar. Mannen är idag närmare 50. Han hatade Palme, ägde rätt sorts vapen vid tillfället och är en utmärkt skytt. Vid ett tillfälle ska han ha skjutit sönder sin tv då Olof Palme syntes i rutan. Han bodde nära mordplatsen och saknar alibi för mordnatten, och han kan inte trovärdigt förklara vart hans revolver har tagit vägen. Han går än idag omkring i samma kläder som i så fall skulle använts vid mordtillfället. Mannen nekar till mordet, men hans beteende efteråt betecknas som närmast klassiskt. Bland annat brukar han årligen på morddagen besöka ett café intill mordplatsen. Husrannsakan har gjorts i mannens bostad, dock utan resultat. Enligt RRV-experterna passar dubbelgångaren citat klockrent in i den gärningsmannaprofil som Palmeutredningen arbetar efter, och han borde snarast utredas med alla medel som idag står till förfogande, skriver experterna, som också förundras över att Palmeåklagarna är så villrådiga inför uppslaget. I Palmekommissionens 900-sidiga betänkande från i juni listas den här Christer Pettersson-kopian som intressant. Han har ovanligt stora kunskaper om mordet, skriver man, och hans utseende och sätt att röra sig är förbluffande likt vittnesuppgifterna om Palmes mördare. I övrigt är RRV-experternas rapport inte den genomgång av det så kallade polisspåret som många hoppats på. Däremot en svidande vidräkning med Palmeutredarnas arbetsmetoder. Och Miljöpartiets Birger Schlaug välkomnar till Ekot att rapporten åtminstone släppts i ett exemplar. Den tredje Palmekommissionen riktade i juni mycket hård kritik mot den rekorddyra mordutredningen. Enligt kommissionen präglas den än idag av brist på ledning, analys, samarbete och information.
Polisen vill inte kommentera arbetet med enskilda spår, men Rikskriminalens chef Lars Nylén är förvånad över att Palmekommissionen offentliggör de nya uppgifterna.
Augusti 1999. I Kina gillar man inte påven och Vatikanstaten.
Påvens planerade besök i Hongkong senare i år stoppas av Kina. Orsaken är Vatikanens förbindelse med Taiwan.
Det är Hongkongs katolske biskop Joseph Tsen som idag avslöjar att påven Johannes Paulus den andre inte släpps in i Hongkong. Enligt biskop Tsen har Kina deklarerat att eftersom Vatikanstaten har diplomatiska förbindelser med Taiwan och inte med Kina så är ett besök av påven inte lämpligt. Det är under en rundresa i Asien planerat till november i år som påven också ville besöka Hongkong som sedan återgången till Kina nu måste lyda Peking i utrikespolitiska frågor, vilket det här är eftersom påven inte bara är religiös ledare utan också statsöverhuvud i Vatikanstaten. I Hongkong finns omkring en kvarts miljon kinesiska katoliker samt över 100 000 filippinska hembeträden som också är katoliker. Vatikanen har aldrig formellt erkänt kommunisternas seger för 50 år sedan inbördeskriget i Kina utan håller fast vid regeringen i Taiwan som den rätte företrädaren för Kina. Och Kina har aldrig accepterat Vatikanens rätt att utse biskopar i Kina, åtminstone inte så länge Vatikanstaten håller fast vid sina diplomatiska förbindelser med Taiwan. Hongkong har aldrig haft ett riktigt påvebesök, bortsett från en 3 timmars mellanlandning påven Paulus den sjätte gjorde i den dåvarande brittiska kronkolonin för snart 30 år sedan. Christer Fridén, Singapore.
Den 14 augusti 1999, Öresundsbron.
Det har runnit mycket vatten under den här bron långt innan den ens var byggd. För i över 100 år har man talat om en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Idag är den ett faktum. Ett historiskt ögonblick dit ni alla är mycket välkomna till. Manifesterat av kungligheter och betydelsefulla personer, av nyfikna och alla andra som egentligen bara befinner sig här idag. Det var i mars 1991 som de båda ländernas regeringar undertecknade avtalet om den här fasta förbindelsen som vi sitter på idag. En bro, en konstgjord ö, en tunnel, inalles en sträcka på knappt 16 kilometer. På ovansidan bron en motorväg och under en dubbelspårig järnväg. Tänkt att naturligtvis skapa bättre trafikförbindelser mellan Sverige och Danmark. Tänkt att naturligtvis också öka det kulturella och ekonomiska samarbetet länderna emellan. Det ni ska få vara med om här idag, det är inte invigningen utav Öresundsförbindelsen. Den äger rum först den 1 juli nästa år. Men självklart måste det faktum att de båda länderna nu knyts samman. Självklart så måste det firas på detta högtidliga sätt idag. För bara några timmar sedan så lades den sista biten, de sista 140 meterna på plats. Och självklart så undrar man ju lite grann, Erik Kevan som sitter vid min sida här under den här timmen. Varför ska det dröja så lång tid som till den 1 juli nästa år innan vi kan färdas på bron när den nästan är färdig nu?
Ja, det ser ju ut så som det är nästan färdig, men det är faktiskt fortfarande 500 man som arbetar på den här förbindelsen, tunneln ute på ön och här på bron. Och det är installationer som ska göras, det är järnvägsinstallationerna som ska kompletteras och signalsystem och säkerhetssystem i största allmänhet som ska både göras färdigt och avprovas. Mm.
Ja, järnvägsdelen är ju kanske inte så långt hunnen ännu som det här.
Nej, det är inte. Det här ser ju lite färdigt ut, men det är trots allt så att fortfarande en del att göra även på vägbanan, men järnvägsdelen kommer ju sist så att säga, den följer efter järnväg, eller vägbygget successivt och det pågår ju kontinuerligt.
Där är rälsen lagd.
Rälsen är lagd där vi står nu. Är den lagd över till Sverige och är klart färdig. Och man börjar på den danska sidan vid Pepparholm här om 14 dagar, 3 veckor.
Och SJ, kommer de att hålla tiderna, skulle man nästan säga? Jag menar med det här med att de måste naturligtvis köra in och trimma in där också.
Ja, det är trångt. Den korridoren som finns för att testa och köra med tågen över, den är trång. Men det sägs att det ska man klara.
Mm. Vi ska prata mer om det här att hålla tider och tidsschemat som har hållits, vad jag kan förstå. Vi ska prata mer om det lite senare. Låt mig då fråga dig, varför ser bron ut som den gör?
Ja, det beror på vad menar du med som den gör.
Ja, men det är ju, jag menar, man kunde ju kanske byggt en annan typ av bro. Man kunde byggt den rakt över till exempel. Ja. Den är ju svängd.
Ja, det tycker jag. Den är svängd och det är många som undrar varför den är svängd. Det är ingen ingenjörsidé att den ska vara svängd, utan det är en upplevelse man ska ha när man kör över bron. Kör över stora broar, det är ju en upplevelse i sig själv. Och idén med att ha en sväng där är att när man kör på bron där den har landanslutning, då kan man se den högbrodelen med pyloner och nästan från sidan, så man får alltså en upplevelse av hur bron ser ut. Det är fantastiskt, och det hade man inte kunnat göra om man hade i princip kunnat bygga en spikrak där det var som att köra på en rak motorväg.
Så du menar att här har man tänkt estetiskt, man har tänkt på skönheten?
Ja, absolut, absolut. Det gör man när man bygger den här typen av broar. Det är samma upplevelse man får när man kör över Stora Bält i Danmark. Där ser man nästan ännu mer från sidan när man kör på den.
Det finns säkert de som då känner sig lite duktiga och vill fråga, fördyrar inte en sån svängd bro hela bygget?
Ja, det gör den ju nog, men i de här pengarna vi talar om för såna här broar så är det så marginellt, så det är ingen som ens gitter att räkna på.
Ja, så vad pratar vi om för pengar?
Ja, det, men du menar för bron?
För hela bron?
Ja, hela bron kostar ungefär 7 miljarder svenska kronor. Mm.
Det är brodelen?
Brodelen, ja.
Men sen hela förbindelsen då?
Ja, där talar vi om styvt 22 miljarder. Jag sa väl miljarder tidigare också.
Ja, du sa miljarder.
Ja. För hela förbindelsen. När den står färdig vid öppnandet nästa år. Och då är ungefär 5 miljarder finansieringskostnader och räntor som har upplöpet under tiden.
Mm. Vem ska betala?
Det ska de som använder bron göra.